Då har vi med oss Göran på videolänk direkt från huvudkontoret. Ska vi se, hej Göran, där är du. Hör du oss? Hör vi dig? Det tror jag inte, men det verkar som det aggar. Göran,
låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.
Ja, du har inte spelat in?
Jo, jag har spelat in hela tiden.
Ja.
Ja, vi har snackat i 45 minuter och du frågar, du har inte spelat in?
Nej, nej, nej. Så. Jag tänkte att om du spelade in när du nu var på toa.
Ja, nej, nej.
Ja, det är inte gjort.
Ja, det där var rehearsal, nu drar vi igång på riktigt.
Ja, har du någonsin hört talas om polyfasisk sömn?
Nej.
Nej. Så det finns en teori om att den enda sömnen som vi egentligen behöver är REM-sömn. Så sömnen består av flera olika stadier. Det finns lätt sömn, det finns REM-sömn och det finns djupsömn. REM-sömn, REM står för Rapid Eye Movement. Och det är för att ögonen rör på sig väldigt mycket. Och det är det stadiet man drömmer. Och det finns någon teori om att man endast behöver REM-sömnen. Mm. För att den djupa sömnen kan man ersätta genom att i princip låta kroppen vila. Alltså att man inte rör på sig så mycket. Den lätta sömnen behöver man inte riktigt. Och REM-sömnen är den som är oersättlig. Man måste ha den.
Och det går inte att komma in i REM-sömn på en powernap, under en powernap till exempel?
Jo, det går att göra.
Det gör det?
Ja, okay. Om man tränar sig till det. Mm. Så det som polyphasic sleeping är, till skillnad från monophasic som majoriteten av världens befolkning håller på med. Monophasic är att man sover en gång per dag. Mm. Biphasic är att man sover två gånger per dag. Man sover på natten, sen tar man en tupprur på dagen. Mm. Polyphasic är att man sover flera gånger om dagen. Och här kommer det sjuka. Mm. Man sover varje gång man går och lägger sig så ska man sova i 20 minuter.
Just om man går, det har du provat.
Om man går och lägger sig, ja det har jag. Man går och lägger sig varje 4 timmar ska man sova 20 minuter.
Okej, okay, så var fjärde timme 20 minuter?
Ja, hela dagen.
Hela dagen.
Okay. Så man får aldrig sova mer än 20 minuter.
Och jag har hört att om man missar det här, ja, eller typ bara får 10 minuter eller gör det var femte timme eller någonting, då fuckas det upp totalt. Då blir man totalt förstörd. Man måste verkligen hålla det här benhårt. Kan det stämma det? Eller?
Ja, alltså det är så himla roligt för att jag har provat det 2 gånger.
Okej.
Okay. Och jag har misslyckats så jävla hårt båda gångerna.
Så det här är ingen rekommendation alltså.
Men det är, jag vägrar släppa just den grejen.
Ja, du vill så gärna att det här ska fungera.
Ja.
För du vill hacka sömnen.
Absolut. Så här, grejen är att jag testade det. Och tydligen så är det så här, själva kruxet är att REM-sömnen tar det ett tag för kroppen att komma in i när man somnar. Det som händer när man sover är att kroppen börjar, det finns en viss procent djupsömn och viss procent REM-sömn och viss procent lättsömn. Eftersom djupsömn är väldigt svårt att vakna upp ifrån, man måste verkligen ruska på personen, så vill kroppen eller hjärnan bli av med det så fort som möjligt. Så största delen av första halvan av natten är djupsömn. För då tänker kroppen, okej, vi blir av med det här så fort som möjligt så vi kan komma in i REM-sömn och vakna snabbt ifall det behövs. Så okay. Andra halvan är väldigt mycket REM-sömn.
Okej.
Okay. Det är i andra halvan av natten du drömmer väldigt mycket.
Ja, just det.
Så det man vill göra med polyfasisk sömn är att tvinga kroppen att komma in i REM-sömn så fort man har lagt sig. Och det gör man genom att den får brist på REM-sömn. Så efter 2-3 dagar av att sovit 20 minuter i var fjärde timme, vilket by the way, man sover inte. Första gången du provar det, du kommer inte somna inom de 20 minuterna. Och sen ska du så här, mitt i natten ska du vakna upp eller ska du gå upp ur sängen när du egentligen vill sova vidare.
Men är det så att du ligger ner i sängen i 20 minuter eller får du ställa klockan på 40 minuter för att du vet att det tar 20 minuter att somna så då får jag 20 minuter sömn?
Du ligger i sängen i 20 minuter.
Okej.
Okay. Det är det. Så det är två saker man vill tvinga kroppen in i att göra. Den ena är att somna så fort man har lagt sig för att öka sömneffektiviteten. Du vill inte ligga där i 18 minuter och sen somna och sen sova 2 minuter. För då får man inte tillräckligt.
Nej.
Den andra är att man vill tvinga in kroppen att gå in i REM-sömn så fort som möjligt. Och det gör det, det börjar den göra efter 2-3 dagar efter att man har deprivat den. Efter att man efter att den inte har fått tillräckligt.
Man har svält kroppen
på REM-sömn. Och då börjar hjärnan protestera och tänka, nu jävlar ska jag gå in i REM-sömn på en gång för jag kommer inte hinna sova mycket, jag kommer inte få det annars. Och det var det som hände mig. Efter 3 dagar, och de första 3 dagarna är helt, alltså de första 2 dagarna är helt galet jobbiga. Man får i princip ingen sömn. Men på den tredje dagen så började jag drömma. Så fort jag la mig ner, det tog 2 minuter, så började jag drömma. Och så vaknade jag upp av alarmet och kände mig lite mer utvilad. Så gick det, jag tror att jag höll det kanske 4-5 dagar. För den femte dagen så var klockan typ 1 på natten. Jag skulle gå och lägga mig 20 minuter. Väldigt trött. Jag sätter alarmet på mobilen som är på andra sidan rummet, så jag måste gå upp för att stänga av den på 20 minuter. Jag sätter alarmet, går och lägger mig. Och så vaknar jag upp och så är jag jätteutvilad.
Hej.
Och så bara, vänta lite. Så här utvilad ska jag inte vara.
Yes, det funkar.
Det funkar. Och så går jag och kollar och så har jag sovit i 13 timmar. Och då tänker jag, skitsamma, jag skiter i det här. Det här funkar inte för mig. Anledningen till att jag verkligen tror att det fungerar är för att jag har läst en bloggserie av en kille som har skrivit om det. Och han körde det här i 6 månader.
Okay.
Och han sa att han har aldrig varit så produktiv i hela hans liv.
Mm.
Den här killen heter Steve Pavlina.
Okay.
Ifall du är intresserad.
Uh-huh.
Och han skriver väldigt, väldigt utförligt. Om han skriver så här, dag 1, allt det här hände. Dag 2, allt det här hände. Dag 3, allt det här hände. Och så skriver han ända fram till 6 månader.
Men jag har hört att någon som har programmerat en stor del av Amazon gjorde den här varianten under ett helt år medan han programmerade.
Ja, det finns många exempel på kända personer som har gjort det. Det sägs att Leonardo da Vinci gjorde det. Fast jag vet inte hur väl belagt det är.
De gjorde väl det här i boken The Game också.
Ja, det gjorde de. Ja. Just det. Det där jag fick höra talas om det första gången.
Jag med.
Och sen något år senare så läste jag Steve Pavlinas blogg och tänkte, fan, okay, men det...
nu kör vi. Så,
för honom funkar det ju.
Ja.
För han mådde skitbra på det.
Mm.
Den enda anledningen till att han slutade göra det var för att det funkar inte med resten av världen. Han blir för...
Det är ju det, man blir ganska antisocial.
Det är som problem, man blir socialt dysfunktionell. För att så här, om du hänger med några kompisar och så bara helt plötsligt, nej vänta, sorry grabbar, jag måste gå iväg och sova i 20 minuter.
Exakt.
Det blir jättekonstigt om du är på en middag eller så här, och inte har riktigt möjlighet att kunna sova.
Nej, just det, du måste alltid veta, dit jag går måste jag kunna somna. Alltså,
om 3 timmar, då måste jag kunna vara någonstans mörkt och kunna sova.
Och vad gör man vaken på natten då liksom, när alla andra sover?
Han drev ju en blogg och eget företag, så han satt och jobbade hela natten.
Ja.
Och det var därför han var så himla produktiv.
Vänta, nu börjar prusa någonting. Okej, du har försökt 2 gånger.
Jag har försökt 2 gånger. Båda har failat.
Båda failat. Den andra gången då, länge klarade du då?
Det var andra gången.
Den andra gången
du klarade 4 eller 5 dagar.
Ja,
men första gången, jag tror inte jag gjorde det riktigt på allvar. Jag körde igenom det en natt och sen kom morgonen och sen bara, nej, skit i det här. Men sen tog det något år och provade jag lite mer seriöst.
Så vi kan komma fram till att det är jävligt svårt, men det är görbart.
Ja.
Och när skulle man kunna testa det? Det är om man typ verkligen behöver jobba stenhårt under en period.
Som den här Amazon, Jeff Bezos snackade om. Eller?
Jag vet inte om det var han. Ja. Jag tror inte det. Jag tror att det var någon annan programmerare. Ja. Kanske någon stor programmerare på Amazon.
Om man känner så här, men nu ska jag starta eget bolag och jobba hjärnet i ett år, då kanske det är väldigt effektivt att ha det så här.
Ja, kanske, man får prova. Det här är ingen rekommendation, men det är bara så här, vi upplyser att det går.
Ja, det är möjligt.
Uh-huh. Bilal har inte lyckats.
Jag har inte lyckats, men jag vet att det är möjligt.
Ja, det är ändå kul att veta vad som vad fan som fungerar. Alltså hur mycket man kan pressa sin kropp till olika saker.
Ja, verkligen.
Ja, men på tal om sömn, knasiga saker som man har provat.
Mm.
Jag har läst en bok som hette Oxygen Advantage. Har du läst den?
Nej, men du har pratat om den innan.
Mm. Den handlar egentligen om alltså andning och hur viktigt det är. Men specifikt vad den liksom trycker på är att man ska andas genom näsan.
Mm. Varför då?
För att när man andas genom näsan så aktiveras ungefär 30 stycken olika... Vad säger man? 30 olika funktioner i kroppen aktiveras när man andas in genom näsan.
Mm.
Och munnen, den är inte, munnen är till för att äta med. Liksom. Man ska inte andas med den. Det är liksom verkligen om man typ ut och springer snabbt som fan eller verkligen behöver jättemycket syre. Men att gå runt och andas med munnen som vanligt dagtid, då får man för mycket syre in till kroppen. Så att syreupptagningsförmågan blir väldigt avmättad.
Det blir för mycket stimuli. Eller,
ja, exakt. Ja. Säg att du får in för mycket syre hela tiden. Då måste ju kroppen vara så här, okej, jag behöver inte ha så här mycket. Så den stänger av en del av syreupptagningsförmågan.
Okej, wow.
Vilket inte är så himla bra sen när man ska verkligen behöva det.
Nej.
Så att det han menar, och de har gjort jättemycket forskning på det här också, det är att börja andas med näsan istället. Även när man ute liksom promenerar eller joggar lätt, andas genom näsan. Det kommer vara mycket tuffare i början.
Mm.
Men det som händer är att man får istället för lite syre då.
Ja, just när du andas genom näsan och springer. Då måste kroppen kompensera åt andra hållet.
Yes. Ja. Så det kroppen gör är att den ökar antalet röda blodkroppar.
Mm.
Och det är de som tar upp syret.
Just det. Det är samma sak som långdistanslöpare som tränar vid höga höjder.
Exakt.
Det finns ju mindre syre ju högre upp man kommer.
Exakt.
De har alltså tjockare, eller så här, mer blodvolym, mera röda blodkroppar.
Ja, och det här är ett sätt att simulera hög altitudsträning.
Just det.
Så det finns en metod när man till exempel, så att du promenerar och sen håller du andan. Du andas ut och håller andan utan luft i lungorna.
Mm.
Efter några steg kommer du känna att du behöver få in syre. Och då ska du genom näsan andas ut och in väldigt fort i 15 sekunder. Så att det låter så här.
Mm, just det.
Din kropp kommer skrika efter syre. Alltså, ja. du har ju redan hållit andan utan syre i lungorna. Och sen när du väl behöver dra in syre så ger den bara lite hela tiden i 15 sekunders tid. Och det här gör så att du simulerar att du befinner dig på 3000 meters höjd.
Okej. Okay. Wow.
Och kroppen kommer öka antalet röda blodkroppar. Och... Alltså jag gjorde det här. Jag springer inte så mycket. Men jag testade att göra den här varianten när jag promenerade i 2 veckors tid. Och sen gick jag ut och sprang. Och jag slog mitt rekord på 5 kilometer.
Det är sant.
Utan att ha övat löpning. Men bara genom att göra den här metoden.
Wow. Du satt och självdopade dig typ.
Ja, ja.
Spännande.
Wow. Så det här är det bra. Det knasiga som jag kom till var med själva sömnen. Att han menar på, och det köper jag också, att folk som sover med öppen mun,
ja,
de kommer inte sova lika bra under natten.
Asså?
De får en mycket, alltså vad säger man, mycket mindre effektiv sömn och kommer vakna upp trötta. Mm. De kommer vakna upp slitna, de kommer inte vara lika pigga under dagen.
Jag har faktiskt också hört det där för massa år sedan.
Mm.
Och så här, jag höll på att läsa på om mun- och näsandning och så vidare. Och kom också fram till att ja, men det kanske är dåligt att andas med munnen och bättre att göra det med näsan.
Ja.
De här funktionerna, den där, så här, luften värms upp mer när den kommer in i näsan och du får in mer kväve och massa sådana saker.
Ja, visst.
Men jag har en dålig vana att andas med munnen mer än jag andas med näsan.
Mm. Men det är en övningssak. Alltså, ja. Det gäller bara att börja öva.
Och det handlar ju om vad det är man gör under dagen för att sen kroppen ska göra det automatiskt under natten.
Yeah.
Om jag andas med munnen hela dagen, då kommer kroppen göra det automatiskt under natten.
Visst.
Det är det den är van med.
Mm.
Men det jag gjorde vid något tillfälle var att tejpa munnen.
Exakt, det är det jag också har gjort.
Är det så?
Det var det jag tänkte komma fram till. Så när vi ska gå och lägga så, Ellen bara, vad i helvete gör du? Så ligger jag där med tejpad mun. Jag kan inte förklara, för jag har redan tejpat munnen.
Okej. Ja, det roliga var att jag var också tillsammans med en tjej vid den tiden. Hon tyckte också det var lite konstigt. Men jag vaknade upp dagen efter och hade inte tejpen på mig. Jag kommer inte ihåg att jag tog av den.
Du fick panik kanske.
Jag vet inte riktigt. Jag tänkte, vad är det som har hänt? Så letade efter den, och då var den skrynklad i något hörn i rummet någonstans. Då har jag tagit av den och skrynklat ihop den och kastat iväg
den, på den.
Utan att jag kommer ihåg det. Så himla roligt.
Men det jag vaknade upp med tejpen på munnen. Men jag vaknade upp som vanligt, som att ingenting hade hänt. Så det jag insåg var att jag andas redan genom näsan när jag sover. Och det här, dels så insåg jag det eftersom jag vaknade upp med tejpen och det kändes inget konstigt. Och sen är det så att jag gnisslar i tänder. Så jag brukar sova med en bettskena då.
Okej.
Och jag tror att det är svårt att andas genom munnen och gnissla tänder samtidigt.
Ja.
Om man frågar hur det blir så här. Och det gör jag inte. För så låter jag inte när jag sover. Så då insåg jag att jag andas genom näsan redan. En sak som jag är väldigt svårt för är, alltså läsk, sockerläsk. För att det är en sån bov till socker.
Och vi får ge oss så stora mängder av det.
Det är helt otroliga mängder.
Helt galet.
Jag tror att det är så här, en av de liksom största hälsoproblemen i USA, just sockerläsken.
Det kan jag verkligen tänka mig.
Som leder till otroliga mängder dödsfall.
Ja.
Och övervikt och med problem. Diabetes. Och
ja, jag tror att, vad är det, så här, 40% av USAs befolkning, 30-40% är gravt överviktiga, alltså morbidly obese. Det är alltså en, då snackar vi alltså,
morbidly
obese.
Det är härligare ord än gravt överviktiga, för det är så här dödligt alltså, överviktiga.
Ja, exakt. Det finns en tyngd i det.
Så det borde man säga det på svenska. De är, fan, jag är dödligt överviktig.
Ja, kanske. Men det är ju det. Det är väldigt farligt att vara överviktig. Alltså inte lite grann. Det är inte farligt att ha lite fettreserver.
Nej. Men det, alltså det är kurvor, men ingen fara.
Nej, exakt.
Nu snackar vi ju dödligt överviktig.
Ja, vi snackar så här, ja, men du kippar efter andan bara du går upp för en trappa. Eller så här, en våning.
Fast så här, det finns ju andra faror än döden också. Om vi liksom kollar på till exempel med socker då. Om man får i sig socker, då sänker man immunförsvaret med 25% under ett visst antal timmar.
Hur mycket socker behöver man få i sig då?
Jag vet inte. Jag läste Sockerbomben och det här stod, men jag läste den för 10-15 år sedan.
Okay.
Så att jag kan inte ta mig, alltså det går inte att ta mig helt på siffrorna här.
Nej.
Men det är ett visst antal procent som var väldigt högt, typ 25-30% i ett visst antal timmar som immunförsvaret sjunker efter man har intagit en viss mängd socker. Sådär.
Då är man mycket mer mottaglig för bakterier.
Bakterier, ja. Blir sjuk, alltså förkylningar och...
Ja, det är, jag...
Bara det är en anledning. Det var den anledningen till att sluta det med socker. För alltså, jag kan ibland äta någon bulle eller sådär, absolut. Men alltså, jag dricker ju ingen läsk.
Nej.
Längre. Det har jag inte gjort på säkert 15 år.
Nej, jag gjorde faktiskt... Jag tror att jag var kanske 23 eller någonting. Det jag kände att, okej, men nu vill jag skära bort socker från allt. Jag vill inte få in mig ett enda gram vitt raffinerat socker. Så det jag gjorde, jag tror jag höll på med det här i så här 4-5 månader. Varenda sak jag köpte kollade jag ifall det fanns tillsatt socker. Och köpte inte det ifall det fanns det.
Det är svårt.
Det är svårt. Du anar inte hur mycket saker det finns socker i.
Nej, men
jag kunde inte, jag slutade käka ketchup och senap. Men det som var så himla häftigt när jag slutade med socker. Jag käkade, jag skulle inte säga att jag käkade överdriven mängd, men ändå rätt mycket. Typ kanske godis varje dag eller choklad eller så vidare. Slutade med det. Så under 4-5 månader var jag super, super strikt. Jag käkade inte en enda godisbit. Jag tror inte att jag käkade sötningsmedel då. Och sen tänkte jag att ja, men nu har jag kommit in i rutinen. Nu har min kropp vant sig. Nu har jag inte det här behovet efter socker längre. Då tänkte jag, nu behöver inte jag vara så här strikt längre. För att nu har min kropp, nu kan jag bara följa min kropps naturliga impulser. Förut var ju de helt förvrängda när jag käkade socker så mycket, för då ville jag ha socker. Då började jag äta det igen. Och då märkte jag att jag kunde inte få i mig mer än 2 godisbitar innan jag fick ont i magen. Det var helt otroligt. Jag käkade en bit, av smaken, tog en till, den satt också bra. Tog en tredje, och då kände jag, oh, wow, det där blev för mycket. Det var som en nästan skarp smärta ibland i magen.
Ja, i magen just.
Ja, det var helt galet. Det var som att min kropp helt och hållet hade anpassat sig. Att så här, ja, men jag är inte gjord längre, eller bakteriefloran, tarmfloran, är inte anpassad längre för att smälta snabba kolhydrater. Så den tarmfloran dog ut och ersattes med någonting som smälter andra saker mycket bättre.
Så lärdomen är, sluta inte med socker. Nej, jag skojar. så att du kan äta det hela tiden.
Ja, men alltså, så nu räds jag inte för... Nu har jag inga regler gällande socker, utan det är så här, om jag blir bjuden på någonting, då kan jag ta en bit. Eller om det är någons födelsedag, ja, då käkar jag en liten bit av tårtan för att så här, smaka på tårtan. Men jag känner av väldigt snabbt om när jag är nöjd. Det är så här, jag käkar en liten bit av tårtan, nu är jag nöjd. Nu behöver jag inte mer socker. Jag behöver inte äta en till bit. Jag har inget behov av det.
Jag har lite tuffare där. Jag var på dop igår till exempel. Och så var det ett världens fikabord liksom, med alla möjliga olika tårtor och bullar och allt sånt där. Så jag kan inte hejda mig. Jag går lös alltså. Nej, men jag blir djurisk. Så jag gick 3 gånger och fyllde tallriken till max.
Alltså, wow.
Jag käkade mindre av smörgåstårtan, för jag visste att det där jävla alltså det där fikabordet, jag kommer, det går bananas på det, så det kommer inte finnas kvar. Jag var först, det var 70 pers i lokalen, jag var först in på fikabordet. Alltså, jag är en sockerjunkie om jag sätter igång.
Men har du någonsin haft längre perioder där du inte ätit socker?
Ja, absolut. Så jag har ju, efter jag läste den där boken Sockerbomben, då slutade jag helt under typ några år. Så gott det går i alla fall. Och det jag märkte var att förut kunde jag vissa dagar eller perioder ha som så här feberkänsla i huden nästan.
Du menar de första dagarna efter du slutade?
Nej, utan när jag levde som vanligt. Alltså, säg för 15 år sedan, eller 10 år sedan, när jag satt liksom i bilen och åkte till jobbet, kunde jag känna så här, fan, jag kände mig lite febrig i kroppen. Och det kunde vara så under några månader.
Okay.
Men det här slutade när jag slutade med socker. Så jag tror att det kan vara alltså connectat till det.
Absolut. Det sägs ju att socker orsakar mycket större mängd inflammationer i kroppen.
Ja.
Det finns till och med studier som visar att cancerceller frodas av snabba kolhydrater. Så det är bara skit.
Ja,
det är bara skit. Det är bara mouth pleasure.
Yeah.
Det är det enda det är.
Yeah.
Du behöver absolut inte käka något socker överhuvudtaget för att överleva, för att må bra. Du mår bättre om du inte gör det.
Exakt. Ja. De gjorde en studie på 66 000 gravida kvinnor och så märkte de att de som drack en burk läsk om dagen, de löpte 25% större risk att föda för tidigt.
25%?
Ja.
Wow, det är inte lite. Ja. Och inte bara på själva graviditeten. Det som händer är när du käkar raffinerat socker som inte innehåller fibrer. Det är att du spikar insulinnivån så mycket. För att det är insulin i kroppen som hanterar sockret.
Mm.
Det som händer när du käkar socker, insulinet spikar, och så fort sockret är omhändertaget så kraschar insulinet. Och så måste det komma tillbaka till basnivå. Så den hela den där upp och ner resan gör massa dåliga saker, till exempel humörsvängningar eller lätt irriterad eller kan inte koncentrera sig
grejerna märkte jag verkligen.
Ja, eller blir sugen på att äta mer godis för att motverka kraschen som kommer efteråt.
Mm.
Det blir som en ond cykel som bara
dopaminuppskjutningen, alltså först blir man skitglad liksom dopaminet, och sen när det kraschar så bara, du vet, blir man vresig istället.
Ja, och så går det upp och ner, och så blir man helt utmattad för att man har haft humörsvängningar hela dagarna.
Min mamma var så beroende av Coca-Cola, sockervarianten, så att hon gick upp på nätterna, alltså mitt på natten, så hörde man henne bara gå till kylen, så det här ljudet bara...
Alltså, wow.
Klunkade i sig en burk.
Jag har faktiskt en kompis som har berättat exakt likadant. Han drack, jag tror han drack 2,5-3 liter om dagen.
Mm.
Och han gick upp mitt i natten, för han var så beroende av det.
Mm. Mm.
Och det gick några år, och han till slut så var så här, vad fan håller jag på med?
Mm.
Det är inte bra det här. Och sen slutade han och har aldrig mått bättre. Alltså, jag vet inte om du har sett sådana här videos på YouTube som typ där de lägger, vad är det de lägger? Ett mynt i Coca-Cola över natt eller någonting. Så kommer de tillbaka och det är så här helt rostigt. Eller typ en nyckel eller sådana saker. Det fräter ju verkligen.
Ja, visst.
Men frågan är om det, så här, för det kan inte vara sockret som fräter på metaller så där. Utan det måste vara någonting. pH-värdet har jag för mig på en cola är 3, tror jag.
Mm.
Vilket är ganska lågt.
Det är väldigt lågt.
Ja.
Det är väldigt syriskt.
Ja.
Syriskt?
Syra. Det är väldigt surt. Där,
surt. Ja.
Om man tänker så här, salpetersyra eller så här, svavelsyra har syra pH-värde. De har kanske minus.
Ja, nej, men jag vet inte vad det är Coca-Cola som gör så att tänderna liksom, så att det förstör tänderna. Men jag har hört att till exempel du vet, i USA så är drogen crystal meth väldigt utbredd.
Mm.
Och de som brukar crystal meth tappar oftast tänderna. Men det är inte på grund av drogen, utan det är på grund av att de dricker så mycket läsk. För att de blir jättetörstiga på just sockerläsk av drogen crystal meth.
Hur kommer det sig?
Jag vill bara säga att min mamma använder alltså inte crystal meth.
Vilken tur.
Alltså, hur det kommer sig, det vet jag inte. Alltså varför de blir sugna på läsk, menar jag där.
Ja. Vad har det liksom för...
Vad kan det vara, om man spekulerar lite grann? Alltså,
ja, vad kan det
man
vara?
Blir väldigt... så här, av crystal meth så vet jag att dopaminnivåerna skjuter till... De skjuter till en nivå av 1200 på en skala. Om vi tar heroin så ligger det på en skala på 400. Så det är 3 gånger så höga dopaminnivåer på crystal meth jämfört med heroin.
Och vad är normalnivån?
Normalnivån vet jag inte, men jag vet att kokain ger ungefär 200, heroin 400 och crystal meth 1200.
Så alltså det är 3 gånger mer dopamin än heroin.
Ja, så att,
helt galet.
Så att det är extremt farligt, alltså man blir hooked direkt på det där. Och det värsta är att när du tar det andra gången och tredje gången och 50:e gången så kommer du få lika högt dopaminpåslag varje gång. Mm. Till skillnad med till exempel heroin och andra droger som du blir liksom van vid och du får bli resistent mot dem, så att du kommer aldrig få den där jungfrukicken av heroin som du fick första gången.
Menar att man får en jungfrukick av crystal meth varje gång?
Ja.
Det låter helt insane.
Ja. Det, jag kollade på YouTube. Jag vet inte varför jag gillar att kolla på sånt, men jag gillar att kolla på folk som
snöa in på helt random saker.
Folk som har varit till exempel missbrukare som, och det här var en ändå smart kille som hade varit, eller så här, han var duktig på verbalt kommunicera ut känslor och tankar och fakta. Och han hade varit en brukare av väldigt många olika droger. Så han berättade då så här, typ en halvtimme om varje drog, hur det känns, hur han liksom fall dit och liksom vad som händer utifrån ett väldigt ärligt perspektiv. Så berättade han dels om crystal meth, att det farligaste med den drogen är att du får en lika stark kick varje gång du använder det.
Ja, och det som hur använder man crystal meth? Röker man det?
Man röker det, det är kristaller som man röker. Det är den där drogen som de gör i Breaking Bad.
Jag har inte sett Breaking Bad.
Du har inte gjort det? Nej, okay, ja.
Men jag kan tänka mig att den effekten kickar in väldigt fort.
Den kommer nog direkt, ja.
Det är egentligen det som är, eller det är en stor faktor till varför det är så beroendeframkallande. Är för att så här, när du utför handlingen så får du direkt en belöning.
Just det.
Du betingar hjärnan att när jag röker då ett bloss av crystal meth eller en vad röker man, säger pipor eller någonting.
Ja, jag antar det. Ja. Ja.
När du tar ett bloss från den så kommer du direkt få en belöning. Det blir en sån stark connection i hjärnan. Sån stark liksom synapsbindning att det är så svårt att bryta den senare.
Just det.
För vanligtvis så kommer en sån stark betingning kommer av massor av gånger. Till exempel att du ska lära dig, du ska gå till gymmet, du ska ta en promenad varje morgon när du vaknar. Du behöver göra det 20 gånger innan du känner att det är naturligt att göra det, att så här, ja, men nu vaknar du upp och faktiskt känner att du vill göra det. Det tar typ 20-30 gånger säkert. Innan det så måste man forcera sig lite grann.
Det är som man säger, en vana behövs typ 66 dagar för att verkligen sätta sig.
Ja, vissa säger 21, vissa säger 30, vissa säger 66. Ja, men det är huvudsakligen att det är många dagar som krävs.
Ja. Men med crystal meth krävs det ett bloss från en.
Det är det. Alltså, det dopaminpåslaget är så starkt så att det är som att du har gjort, det är som att du har tagit en promenad i 50 dagar och så här betingat hjärnan sån stark vana.
Direkt, just direkt. Det.
Det är helt galet.
Men min teori då bakom varför man blir så hooked av läsk när man till exempel brukar crystal meth, det är för att han berättade även i den här videon, är att till exempel ha sex på crystal meth. Det är liksom, har du det så är det enda du vill ha. Alltså du kan ha det i liksom 2 dygn i sträck i princip. Och det jag tänker är att, och det är ju dopaminpåslag att ha sex.
Just det.
Och om det normalt sett ger ett bra dopaminpåslag, då kommer det här säkert liksom 100-dubbla dopaminpåslaget. Så allting som ger dopaminer kommer bli så mycket starkare. Och när man dricker läsk, då får man också ett dopaminpåslag. Så då kommer det bli otroligt gott att dricka läsk på crystal meth.
Och så har man gjort det då en gång så betingar man det så här väldigt starkt och så fortsätter man göra det.
Ja, förmodligen.
Okej, wow.
Så jag vet inte varför vi pratar om just den drogen. Varför han kom in på det? Just det, tänder. Vi har suttit och pratat i nästan 1,5 timme nu. Även typ 20-30 minuter blev ju bort. Slumpade för att datorn hängde sig och vi snackade på ytterligare 30 minuter som inte blev inspelade.
Ja. Det var mycket saker att prata om.
Det var både bra och dåligt kanske att de 30 minuterna inte kom med.
Ja, det var väldigt hemliga saker.
Nej, men vi har väldigt mycket att prata om. Alltså jag, så här, på min lista hann jag ta upp 2 saker. Och du hade typ 7 saker kvar på din lista.
Ja.
Så jag kände så här spontant att du måste ju komma tillbaka. Vi måste fortsätta med det här. Det här var ju
gärna.
Så sjukt härligt att bara sitta här och snacka i den här lokalen. På,
verkligen.
Ja, eller i den här lokalen med dig. Alltså med, ja. Så jag känner bara spontant att vill du komma tillbaka?
Absolut. Ja.
det känns som att fråga någon, en tjej på första dejten så här, fan, ska vi ses igen? Du vet, asnidig. Varför är jag så nidig? Kan jag inte spela lite cool och bara få se om du får komma tillbaka eller inte? Ska tänka på det.
Och då ska jag säga, alltså jag vet inte om jag vill komma tillbaka.
Exakt. Du ska ju små smsa, gå imorgon på kontoret för att se om jag kommer fram och hälsa.
Kom ihåg att du måste vänta minst 3 dagar innan du frågar igen. För att du så här, verkar som att du har ett liv.
Exakt. Men det enda jag vill är bara ha tillbaka dig i podden.
Det hade varit superkul att vara med.
Ja, men riktigt kul. Tack för idag.
Tack själv.
Ciao.